Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
Vi avslutade förra programmet med att kung Joram i Juda måste skörda vad han hade sått. Och därmed blev profeten Elia ord bokstavligt uppfyllda. Men det var inte bara Joram som drabbades av Guds dom, men också det folk som hade vandrat i Jorams fotspår. Landet plundrades av filisterna och av arabiska arméer. Och Joram, han dog i en sjukdom som först förorsakade svåra plågor i cirka 2 år. Och han gick bort utan att bli saknad. Och man begravde honom i Davids stad, men inte i kungagravarna. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 22 och vers 1. Och Jerusalems invånare gjorde Ahasja, hans yngste son, till kung efter honom. Ty alla de äldre hade blivit dräpta av den erövrarskara som med araberna hade kommit till lägret. Så blev då Ahasja, Jorams son, kung i Juda. Namnen kan ju verka lite grann förvirrande eftersom det ibland används olika namn för samma person. Dessutom så fanns det medan Joram var kung i Juda en kung i Israel som hette Ahasja. Och när Jorams son, som också hette Ahasja, blev kung, då hade Israel en kung som också hette Joram. Så båda namnen förekom växelvis både i Juda och i nordriket Israel. Om du vill så kan jag sända dig en liten översikt över kungarna i Israel och i Juda under den här tiden, vilket gör det lättare att skilja på dessa namn. Ahasja, här i andra krönikerbok kapitel 22 vers 1. Är samma person som omtalas under namnet Joahas i kapitel 21. Och han är den enda överlevande av Jorams söner. Och orsaken till att han överlevde, det var Guds löfte till David, som vi läste när vi vandrade genom första konungabok. Och som det stod i första konungabok 11:36. En stam ska jag ge åt hans son, så att min tjänare David alltid har en lampa inför mitt ansikte i Jerusalem. Den stad som jag har utvalt åt mig, för att där fästa mitt namn. Vi läser i andra krönikebok 22, vers 2 till och med 4. 42 år gammal var Ahasja när han blev kung, och han regerade 1 år i Jerusalem. Hans moder hette Atalja, Omris dotter. Också han vandrade på Ahabs hus vägar, ty hans moder var hans rådgiverska i ogudaktighet. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, liksom Ahabs hus. Ty därifrån tog han, efter sin faders död, sina rådgivare till sitt eget fördärv. Formellt är det alltså Ahasja som blivit kung, men den som egentligen styr Juda tron är hans mor Atalja, dotter till den ogudaktiga Ahab och Isabel. Atalja gav faktiskt aldrig upp sin position. Det var hon som vände sin man Jorams hjärta bort från Gud. Och nu är det hennes son Ahasja som lyssnar till hennes råd. Han hämtar därför även sina rådgivare från Ahabs hus, vilket blir hans fördärv. Och orden i Galaterbrevet 6, vers 8. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Blir om kort tid verklighet i Ahasjas liv. Vi läser ifrån kapitel 22 och vers 5. Det var också deras råd han följde när han drog iväg med Joram, Ahabs son, Israels kung, och stred mot Hasael, kungen i Aram, vid Ramot i Gilead. Men Joram blev sårad av arameerna. Det fanns alltså växelvis både en Joram och en Ahasja, både i Nordriket och i Juda. Och nu är alltså Juda kung Joram död, och Ahasja, Juda kung, allierar sig med Ahabs son Joram och drar ut i striden tillsammans med honom. Men Joram blir alltså sårad. Vers 6 och 7. Då vände han tillbaka för att i Israel låta hela sig från det sår som han hade fått vid Rama i striden mot Hasael, kungen i Aram. Och Asarja, son till Juda kung Joram, for ned för att besöka Joram, Ahabs son i Israel, eftersom denne låg sjuk. Men till Ahasjas fördärv var det av Gud bestämt att han skulle komma till Joram. Ty när han hade kommit dit, for han med Joram för att möta Jehu, Nimsis son, som Herren hade smort till att utrota Ahabs hus. Det intressanta är att Jehu inte visste att Ahasja, eller Asarja som han också kallas, den är kung från Sydriket, nu var på besök hos Joram här uppe i Nordriket. Och lägg märke till vad som nu sker, vers 8 och 9. Så hände sig att Jehu, när han verkställde straffdomen över Ahabs hus, träffade på de Judas furstar och de brorsöner till Ahasja som var i Ahasjas tjänst och dräpte dem. Sedan sökte han efter Ahasja, och man grep denne där han höll sig gömd i Samaria och förde honom till Jehu och dödade honom. Men därefter begravde de honom, ty de sade, han var ändå son till Josafat, som sökte Herren av hela sitt hjärta. Och av Ahasjas hus fanns sedan ingen som förmådde överta kungadömet. Ahasja hade säkert som tonåring hört om sin fars nerslaktning av alla Ahasjas farbröder. Och sedan hade alltså Ahasja själv förlorat alla sina bröder när filisterna och araberna plundrat Juda under den invasion vi läste om i kapitel 21. Och när tiden kommit, då han själv måste dö, så möter också hans brorsöner samma öde. Och även det av Judas furstar som var i Ahasjas tjänst vid det här tillfället. Fruktansvärda och blodiga händelser. Och Gud döljer inte det här för oss, utan låter oss veta att människan kan inte komma undan ansvaret för sina synder. Hur komplicerat är inte detta? Jag sa tidigare att syndens väg är krokig och komplicerad. Hos profeten Hosea kapitel 8 och vers 7 står det, ty vind sår det och storm skall det skörda. Att kung Joram i Juda mördade alla sina bröder var väl mera chockerande än överraskande. Men därför blev hans son Ahasjas alla bröder dödade då fienderna angrep Juda. Och det tredje massmordet sker när Ahasjas brorsöner mördas tillsammans med många av Judas furstar. Och när vi nu ska läsa vidare och se historiens herre tillåta en stor nerslaktning av hans utvalda folk för fjärde gången i loppet av 5 år, så anar vi att här ligger något mera än det vi i ögonblicket kan se och förstå. Kapitel 22 och vers 10. När nu Atalja, Ahasjas moder, fick veta att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten i Judas hus. Det kräver en fruktansvärt egoistisk och blodtörstig person för att ta livet av alla sina barnbarn. Jag läser texten här, men tanken klarar inte att följa med. Men Atalja mördade alla sina barnbarn, alla utom en, eftersom hon inte kunde finna honom. Och vi läser vidare vers 11 och 12. Men just när kungabarnen skulle dödas tog kungadottern Josabat, Joas, Ahasjas son, och skaffade i hemlighet undan honom, genom att hon förde honom tillsammans med hans amma in i sovkammaren. Där höll Josabat, kung Jorams dotter, prästen Jojadas hustru, som ju också var Ahasjas syster, honom dold för Atalja, så att denna inte fick döda honom. Sedan var han hos dem i Guds hus, där han förblev gömd i 6 år, medan Atalja regerade i landet. Om inte Joas hade blivit undangömd, så hade Davids släktgren upphört, och då hade Guds löfte om den kommande Messias aldrig blivit uppfyllt. Så nära var det alltså, men inte närmare än så. För här är det Gud som lägger sin hand mellan Ataljas bödlar och barnet Joas. Och den Gud använder till den här viktiga räddningsaktionen är kungadottern Josabat. Men här ser vi Satans desperata försök att krossa den släkt som ska leda fram till Kristus. Precis som hans desperata försök när han försökte döda alla gossebarn av Israels barn i Egypten. Han försökte också genom agagiten Haman att utrota alla judar under Ahasveros tid. Den Ahasveros som regerade från Indien ända till Etiopien över 127 hövdingdömen, som vi ska se närmare på när vi ska vandra genom Esters bok. Också efter att Jesus var född försökte Satan att döda Jesus genom att Herodes beordrade att alla barn under 2 år skulle mördas. Och här i andra krönikerbok kapitel 22 så har han ännu en gång försökt. Och han har lyckats reducera Davids släktgren så att det bara var kvar en enda, nämligen den unge Joas, som bara var 1 år gammal då han blev undangömd. Han blev gömd i templet i 6 år, och under den tiden regerade den blodtörstiga och hänsynslösa drottningen Atalja. Joas blev gömd i templet i 6 år, och att han levde sina första år i Herrens hus och under prästen Jojadas påverkan, det kommer att visa sig senare i livet. Det andra som nu kommer att känneteckna judarike är att prästen Jojada, en sann gudsman, tar initiativet till det som nu ska ske i nationen. Vi läser i andra krönikerbok, kapitel 23 och vers 1. Men i det 7:e året tog Jojada mod till sig och slöt förbund med underhövitsmännen Asarja, Jerohams son, Ismael, Johanans son, Asarja, Obeds son, Maseja, Adajas son och Elisafat, Sikris son. Prästen Jojada är handlingskraftig och han plockar nu ut sina medarbetare eftersom han vet att han inte kan göra det här ensam. Han har klara planer och han går till handling. Jojada och andra av de ledande var missnöjda med den brutala drottning Ataljas styresätt. Därför tar prästen Jojada initiativet till ett litet privat möte i all hemlighet. Och här låter han de andra få veta den sensationella nyheten att det faktiskt finns ännu en efterkommande till David som är i livet. Då bestämmer man sig för att resa omkring i Juda och församla leviterna ur alla Judas städer, likaså huvudmännen för Israels familjer. Och med utgångspunkt i Guds löfte till Davids ett beslutar man sig för att göra Joas till kung. Vi läser verserna 9 till och med 11. Och prästen Jojada gav åt underhövitsmännen det spjut och det sköldar av olika slag som hade tillhört kung David och som fanns i Guds hus. Och han ställde upp allt folket, var och en med sitt vapen i handen, från husets södra sida till husets norra sida, mot altaret och mot huset, runt omkring konungen. Därefter förde de ut kungasonen och satte på honom kronan och gav honom vittnesbördet och gjorde honom till kung. Och Jojada och hans söner smorde honom och ropade: leve kungen! En välplanerad och oblodig statskupp som har lag och rätt på sin sida för sjuåringen som nu smorts till kung. Han är faktiskt av Davids ett. Ataljia trodde ju att hon hade dödat alla sina barnbarn. Hennes hunger efter makt kände inga gränser. Därför blev också hennes våld gränslöst. Hon hade likt den besatte mannen i Markus 5 alltså kommit till en punkt i livet då inga normer, inga värderingar eller gränser längre existerade för henne. Så vi ser att den som först tar ett steg bort från Gud fortsätter att längre och längre vandra bort. För när en gräns blir bruten, var ska man då dra en ny gräns? Ataljia hade brutit alla gränser. Hennes våld är gränslöst. Hennes hunger efter makt kände inga gränser. I alla yrkesgrupper finner du människor som hungrar efter makt. Tyvärr så är inte heller kristna organisationer befriade från maktmänniskor som faktiskt är beredda att göra nästan vad som helst för att få makt. Läser i andra krönikerbok kapitel 23 och vers 12. När Ataljia nu hörde folkets rop, då de skyndade fram och hyllade kungen, gick hon in i Herrens hus till folket. Ja, den här damen blev verkligen överraskad, det ska jag säga dig. De höga ropen hade fått henne att undra, och hon följer ljudet av folkets hyllningsrop. Och ropen, ja, de leder henne till en plats som inte var någon typisk plats för henne, nämligen Herrens hus. Vi läser vers 13. Där fick hon då se kungen stå vid sin pelare nära ingången, och hövitsmännen och trumpetblåsarna bredvid kungen, och fick höra hur hela folkmängden jublade och stötte i trumpeterna, och hur sångarna med sina instrument ledde hyllningssången. Då rev Atalja sönder sina kläder och ropade: sammansvärjning, sammansvärjning. Ja, här får vi höra vad som var Ataljas syn på vad som var en sammansvärjning mot Davids rike. Men sanningen var ju att när hon försökte mörda alla av Davids ätt, det var sammansvärjning. Satan och även hans tjänare har en tendens att alltid vända perspektivet upp och ner. Vers 14 och 15. Men prästen Jojada lät underhövitsmännen som anförde skaran träda fram, och han sade till dem: för henne ut mellan leden, och om någon följer henne så må han dödas med svärd. Prästen förbjöd nämligen att döda henne i Herrens hus, alltså grep de henne. Och när hon hade kommit fram dit där hästporten leder in i kungshuset, dödade de henne där. Joas är fortfarande ett litet barn, bara 7-8 år gammal. Och prästen Jojada blir hans förmyndare. Varken Joas eller nationen kunde få en bättre förmyndare för kungen i Juda. Jojada ska ta ansvaret för viktiga avgöranden tills Joas blir vuxen. Nu är det alltså en Herrens präst som leder nationen, och han leder folket tillbaka till Guds fruktan och tro. Vers 16. Och Jojada slöt ett förbund mellan sig och allt folket och kungen, att det skulle vara ett Herrens folk. Jojada bryter ner Baalsaltarna och dödar Baalsprästerna. Och han anförtrodde de levitiska prästerna de uppgifter som David fördelat för tjänstgöringen i Herrens hus, för att offra brännoffer åt Herren, så som det var föreskrivet i Mose lag. Sången och tacksägelsen fick åter sin plats i gudstjänsten. Läser vers 19. Och han ställde dörrvaktarna vid portarna till Herrens hus, för att ingen skulle komma in som på något sätt var oren. Ja, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och från och med nu släpps inte vad som helst in i Herrens hus. Och vi lägger märke till att man började i templet, inte i kungens palats. Men efter att Joas blivit smord till kung inför Herren i Guds hus, så går man till palatset och sätter kungen på kungatronen. Och vi läser de två sista verserna i Andra krönikerbok 23, vers 20 och 21. Och han tog med sig underhövitsmännen och det förnämsta och mäktigaste bland folket och hela folkmängden, och förde ned kungen från Herrens hus. Och det gick in i kungshuset genom övre porten. Och det satte kungen på kungatronen. Och hela folkmängden gladde sig och staden förblev lugn. Men Atalja hade det dödat med svärd. Atalja blev offer för syndens bedrägeri. Det såg en stund ut som om hon skulle vinna hela världen. Men hon bedrog sig själv, för Gud bedrar man inte. Och så upptäcker hon att när uppgörets stund har kommit är alla flyktvägar stängda. Det ges ingen utväg mer. Men evigheten ger henne följande överskrift: förlorad. Juda hade fått en kung av Davids ätt. Eftersom han var så ung så var det en förmyndare som regerade i hans ställe tills han växte upp. Och här spelade överste prästen Jojada som sagt en mycket viktig roll. Och med Ataljas död och en av Davids ätt på tronen så följer den väckelse som var så nödvändig i Juda. Vår sol ska slockna, jord förgås, men aldrig Kristi lära. Vårt liv en gång av graven nås, Guds ord kan liv oss bära. Guds ord ske ära, pris och makt, Guds ord skall upphöjt vara. I kojans nöd, i slottets prakt, Guds ord det ljusa klara. I syndens mörker, världens natt, Guds ord är oss till lykta satt, Guds ord det uppenbara. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på både början och slutet av Joas regering. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.